Du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism. I den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och vänster för samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Göran Terborn, sociolog som tidigare varit vid Cambridge bland annat och som just nu är aktuell med en ny bok som heter Kapitalet, överheten och alla vi andra. Och jag börjar med att fråga dig, Göran, samma fråga som alla i den här podden får först. Hur beskriver du själv vart du står ideologiskt?
Jag är engagerad för jämlikhet i alla dimensioner och jag är också väldigt internationellt orienterad, övertygad antiimperialist och internationalist kan man väl säga. Så jämlikhet och internationalism och antiimperialism sammanfattar väl ungefär var jag står.
Du har skrivit om och studerat klass och jämlikhet på olika sätt i över 40 år. Under stora delar av 2000-talet har klassfrågan och klassanalysen haft en väldigt liten plats i det svenska politiska samtalet. Men nu diskuteras den mer och mer igen av de politiska partierna. Vad tror du det är som har gjort att den äntligen får ta plats igen?
Ja, klassmotsättningarna och klassklyftorna har ju skärpts och fördjupats. Och vi är ju nu lite grann i en situation lite grann liknande den för ett par hundra år sedan när klassbegreppet först dök upp i det offentliga samtalet i Europa. Nämligen att vi hade å ena sidan en individualistisk ideologi om allas jämlikhet inför lagen som var ett framsteg på sin tid. Men samtidigt en växande industrikapitalism och med den ökade ekonomiska och sociala klyftor. Det var i spänningen mellan den här liberala ideologin och den ekonomisk-sociala verkligheten som klassbegreppet först började dyka upp i Frankrike och Tyskland strax efter franska revolutionen. Och vi har en lite grann liknande situation idag, så där vi har eller hade en sorts nyliberal predikan om valfrihet och individuella möjligheter. Och å andra sidan en systemisk realitet utav ökade klyftor och sociala problem. Och det är i den spänningen tror jag som klassbegreppet så småningom nu börjar bana sig väg in i den svenska samhällsdebatten. Men det är fortfarande segt, alltså vi märker ju det i det här valet, alltså redan i vintra så var det ju sex partier som var överens om att invandringen var det allra största samhällsproblemet i Sverige. Mm-hmm. Sen bytte Socialdemokraterna gudskelov fot och började tala om välfärd, men ändå så ligger ju fortfarande det här uppfattningen om att en liten minoritets göranden och låtanden och fattigdom och arbetslöshet är samhällets största problem. Så att det här projektet som vi har arbetat med om klass har väl dragit ett visst strå till stacken och uppmärksamma den här problematiken. Men vi är bara i början. Det är ett långsiktigt upplysningsarbete som behövs för att göra folk medvetna om de enorma samhällsförändringar som har ägt rum i Sverige under de sista 30 åren.
Men även de som skulle då säga emot dig skulle ju säga att det här är inte lika relevant för Sverige, för det är fortfarande ett av världens mest jämlika länder och vi har inte alls den typen av ojämlikhet som USA har eller liknande.
Ja, då är den personen ute och cyklar som säger så. Därför att ta till exempel det här med förmögenhetsfördelningen. Alltså Sveriges förmögenhetsfördelning är nu lika olik som den i USA. Och Sverige har den största förmögenhetskoncentrationen i Europa. Väster om Ukraina. Det är sant att omkring 1980 när jag lämnade Sverige, då var Sverige kanske det ekonomiskt mest eller minst ojämlika landet på jorden. Det finns så mycket som tyder på det. Mm. Men så är det ju inte nu längre. Nu i och för sig så är det klart att inkomstskillnaderna i det här landet är ju inte av sydafrikanska eller brasilianska mått, utan det är europeiskt genomsnitt. Vi är nu ungefär lika jämlika eller ojämlika som fransmän och tyskar.
Mm, mm. I tal och politisk retorik när klassfrågan återigen har börjat ta plats, då har ju även borgerliga partiledare börjat prata om klyftor och ojämlikhet och så vidare. I sina Almedalstal har det här varit temat till exempel för något år sedan och så vidare. Tror du att det betyder någonting i en förskjutning av även de borgerliga partierna i verkligheten, eller ser du det bara som att det är tom retorik för att man hakar på det som händer så att säga?
Retoriken är nog ganska tom alltså, och man märker det ju i valrörelsen nu alltså. Ta en sån sak som en klassisk liberal fråga, nämligen som alla människors lika chanser.
Mm.
Men Major Björklund, som ju är borgerlighetens ledande skolpolitiker, han talar ju aldrig om det som ett problem alltså, att under hans inflytande tid över skolväsendet så har den del av skolbetygen som bestäms av, inte av eleverna utan av föräldrarnas klassbakgrund, har ökat från 16 till 24% ungefär. Mm. Alltså. Det betyder ju att att barns möjligheter och ungdomars framtid i växande utsträckning bestäms inte av deras egna meriter utan av deras föräldrars klassbakgrund.
Men om vi tittar på hur ojämlikheten som ju skenat i Sverige under de senaste 30 åren och inkomstskillnaderna har ökat snabbare än i något annat OECD-land, det vet vi ju. Hur hänger det här samman med högerpopulismen och högerextremismens framgång? Är det helt förenat eller är det bara delvis överlappande som du ser det?
Det hänger ju delvis ihop. Om du lyssnar till sympatisörer och vanliga väljare till Sverigedemokraterna så har de ju ofta, inte alltid och kanske inte nödvändigtvis oftast, men ofta nog klagomål på att de har blivit illa behandlade i samhället och att de inte har samma möjligheter som andra och så vidare. Där finns ett socialt resentiment som har kanaliserats till invandrarna, men som också egentligen gäller hur välfärdsstaten och den privatiserade välfärdsstaten fungerar. Så i den meningen så finns det ett visst sammanhang mellan de ökade klyftorna och högerpopulismen. Och det är också så ju att i och med privatiseringarna och i och med skattesänkningspolitiken och förändringen av sociala transfereringar, begränsandet av sociala rättigheter, så finns det ett växande antal människor som har det ekonomiskt besvärligt på grund av de här politiska åtgärderna, och där finns ett omfattande missnöje med hela det politiska systemet och som kan fångas upp och tydligen håller på att i viss utsträckning fångas upp av Sverigedemokraterna och högerpopulism.
Delvis kopplat till högerpopulismens framfart eller populismens framfart överhuvudtaget. I din bok när du beskriver svensk politik så talar du om att vi har fått en ny överhet där avståndet mellan vanliga medborgare och folkvalda makthavare växer. Hur ser den överheten ut och går det att vända nu, eller är det här någonting vi får lära oss att leva med helt enkelt?
Nej, det ska väl kunna gå att vända, det tror jag, men det är ju många faktorer kommer in där. Dels är det politiska systemets egen förändring, alltså partiernas sjunkande medlemstal och medlemsengagemang, och politiken blir allt mer än ett specialiserat yrke, och där alltså politikerna lever i en egen värld omgivna av lobbyister av olika slag och pressekreterare och sakkunniga och speciella rådgivare och kommunikationschefer och gud vet allt vad det heter.
Men är inte det här nödvändigt då? Finns det inte en poäng med att politiken professionaliseras?
Jo, den delen är nog alltså svår att komma åt. Men det går ju att skaka om det politiska systemet genom folkliga uppror, så att säga. Jag har inte lyckats hittills, men det har hänt i andra länder och kan tänkas. Jag menar, ta bara en sån sak som att en majoritet av borgerliga väljare är emot kapitaliseringen av välfärden. Men ingen borgerlig politiker alltså kan ju ens resonera om det som ett problem, för de är så helt inkapslade utav lobbyismen. Men där skulle man mycket väl kunna tänka sig alltså att liberalt folkligt uppror alltså mot den här blindheten. Men sen har vi professionaliseringen av politiken är väl en ofrånkomlig tendens, men den kan tidvis och bör tidvis skakas om genom olika folkliga upprorsrörelser. Men sen har du en annan aspekt utav överheten, och det är ju två andra aspekter. Den ena är ju tendens till ett sammanväxande av de ekonomiska och politiska eliterna. Som vi inte har haft i Sverige sedan
det
demokratiska genombrottet.
Om du ska beskriva den sammanväxningen, hur ser
det? Ja, det tydligaste uttrycket är ju att på riksnivå så är ju ett regeringsuppdrag eller uppdrag som i statsrådsberedningen eller på höga poster i kanslihuset, politiska poster, har kommit uppfattat som ett eller ett par steg i en karriär som sen fortsätter hos Wallenbergarna eller Stenbecks eller vad det nu är. Alltså det började ju i stor skala med Göran Persson och hans regering. Det var ungefär samtidigt som du hade samma process i Labourpartiet med Tony Blair och hans gäng. Och sen har det ju fortsatt. Det är väl det tydligaste exemplet på det där. Och någonting helt nytt i svensk politik. För det har ända sedan det demokratiska genombrottet och socialdemokratins genombrott, så även om det förekom mycket klassamarbete och vänskapliga middagar i Saltsjöbaden och sådär, så det fanns ändå en rågång mellan den ekonomiska och den politiska eliten. Man umgicks inte privat, man tillhörde inte samma sociala kretsar, och framförallt alltså så var det inte så att man som socialdemokratisk politiker traktade efter att bli anställd hos någon av direktörerna. Det är en ny företeelse.
Vad kom först, så att säga? Att man blev en del av den nya överheten först och sen gjorde den här socialdemokratiska förnyelsen på 90-talet, som man kallade det? Eller var det förnyelsen som kom först och då blev man en del av överheten?
Ja, det är nog snarare det senare. Så jag menar, det hela började ju med Persson och Persson-regeringen. Det förekom ju inte på Olof Palmes och Ingvar Carlssons och Erlanders tid. Alltså nyorienteringen och omsvängningen inom socialdemokratin, den började ju mitten på 80-talet. Kjell-Olof Feldt spelade ju i och för sig en nyckelroll där. Han blev ju sedan ett tag styrelseproffs i affärslivet, förutom chefslobbyist för privatskolorna. Någonting som han hedersamt nog har gjort självkritik för sedan, men då var ju skadan redan skedd. Men sen har du en annan aspekt av den nya överheten, och det är ju korruptionens återkomst. Sverige var ett genomkorrupt land, ett av världens, eller Europas i varje fall, mest korrupta länder på 1700-talet, men det fasades ju ut under 1800-talet, och sen dess har ju Sverige varit ett väldigt hederligt land liksom och så. Men det här systemet med outsourcing och kommunal upphandling och att alla myndigheter ska lämna ut så mycket som möjligt av sin verksamhet till privata företag, det har ju skapat en grogrund alltså för korruption i ganska stor skala. Vi har tillverkningen av svenska pass, som Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, kommunerna. Vi har kommunalpolitiker som skriver privata företags ansökningshandlingar som de sedan själva godkänner, som man gjorde i Haparanda till exempel, och så vidare och så vidare. Så att,
men jag tänker många av de här systemen, eller systemförändringarna vi gjort och hur vi organiserar den offentliga ekonomin och så vidare idag, de är ju tätt sammanlänkande även i lagstiftning med EU-medlemskapet. Är det här att man har vissa sätt som man ska hantera konkurrens och upphandlingar och så vidare, är det här någonting som ens går att vända längre, eller är det här det nya normala att vi kommer att likna varandra så här inom EU?
Nej, så vitt jag vet så finns det inte någon alltså ska det vara upphandling, så ska det ske på visst sätt enligt EU-regler, det är sant. Däremot så finns det, så vitt jag vet, ännu inte något EU-direktiv om att offentlig verksamhet måste säljas ut eller måste lämnas ut till privata företag. Det är bara
svårigheten är
bara länder som Grekland som måste göra det för att få låna pengar.
Nej, svårigheten med EU-reglerna är ju att rulla tillbaks förändringar som man har gjort. Det har ju varit en fråga i, när man har pratat om vinster i välfärden också, att man var tvungen att försöka hitta ett lagförslag som inte strider mot EU-reglerna, och då blev det här begränsningsförslaget.
Ja, jag har inte satt mig in i riktigt EU-lagstiftningen på det här området, men alltså den här idén med outsourcing, den kommer ju inte ifrån EU egentligen, utan den kommer från Thatcher Storbritannien. Och spred sedan inte så mycket via EU utan via OECD som New Public Management. Men det är säkert sant att EU är ju inte särskilt glad åt sociala och offentliga lösningar, alltså. Men jag tror inte att det skulle vara omöjligt, alltså, att ur EUs synpunkt att förändra det här. Och nu håller ju EUs regelsystem, alltså, på att rämna i fogarna på många, många håll, alltså. Så att det är nog ganska osannolikt att EU skulle ha kraft och kanske ens vilja att försöka sätta stopp för det här outsourcing-systemet och det här, den svenska så kallade lovlagen till exempel, och så här, för att tvinga kommunerna att privatisera och så. Det är inte EU-lagstiftning, det är svensk.
Nej, det är sant. Det är väldigt sant. Du skriver också i boken om det som du beskriver som det etnifierade klassamhället. Och jag citerar dig här då, att du skriver: den politiska retoriken om utanförskap och integration kan tjäna som ett skolexempel i samhällskunskap på hur samhälleliga systemproblem som arbetslös och fattigdom förvandlas till en fråga om utrikesfödda individers moral. Kan du utveckla vad det innebär mer i praktiken?
Ja, alltså före 1933 och krisuppgörelsen och inledningen av folkhemsbygget, så var ju den förhärskande borgerliga uppfattningen att arbetslösheten beror på de arbetslösa själva, och de är lata och vill inte arbeta, och det enda man kan göra det är att sänka lönerna ytterligare, alltså, till att helt enkelt göra det omöjligt för dem att överleva om de inte accepterar de här lönerna. Det här tanken den försvann ju sen under den fulla sysselsättningens politik, och som ju så småningom, men sen till slut, alltså, borgare och socialdemokrater och kommunister var överens om, och som märktes ju i den sysselsättningspolitik som fördes av regeringen Fälldin på 70-talet. Men nu så är ju de här tankegångarna tillbaka, att det är invandrarna det är fel på. De är inte tillräckligt integrerade, de är inte tillräckligt assimilerade, de har underliga kulturer och underliga språk och så vidare. Och de måste därför hanteras på ett speciellt sätt, alltså. Och frågor som arbetslöshet och fattigdom, det är en fråga om ett litet antal bostadsområden som har pekats ut av borgerliga politiker, alltså, som det är en sorts etnifiering och gettofiering utav klassamhället, istället för att dra fram de mera grundläggande problemen om arbetslöshet, om prekariatet och osäkerheten på arbetsmarknaden, den stora ökningen av visstidsanställningar, tillfälligt anställda, anställda i bemanningsföretag och anställda på digitala plattformar och så.
everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm. Ja, där hör man ju, numera hör man ju inte ens varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet tala så mycket om rätten till arbete, utan man pratar om skyldigheten.
Det är väldigt betecknande för hur alltså det hela det, den politiska bilden har vänt, alltså från att samhället ska ge medborgarna rättigheter och se till att de rättigheterna uppfylls, till att de fattiga får skylla sig själva om de har hamnat där de har hamnat. Alltså.
Och samtidigt kan man väl också lägga till då att medan vi då privatiserar så mycket annat, så pågår det nästan en process där man socialiserar lönekostnaderna för de här grupperna. Där allt då ska subventioneras, alltså ska vara subventionerade anställningar som staten betalar, eller så ska man till exempel ställa krav på att den som får socialbidrag arbetar upp till heltid för att få socialbidraget.
Ja visst, alltså det här med valfrihet, det gäller ju inte, det gäller på sin höjd infödingar, men inte invandrare. De ska egentligen inte få välja att bo var de vill bo. De får inte välja vilket sätt de ska hälsa på. De bör inte heller egentligen ha rätt och fullt rätt åtminstone att välja vilka kläder de vill ha på sig. Och så vidare. Alltså där gäller ju ingen valfrihet längre.
Nej. Du pekar också då förstås på en rad politiska förändringar som har gett kapitalet mer makt, som ökat klasskillnader, som gjort att ojämlikheten växer även under socialdemokratiskt ledda regeringar. Och när du räknar upp det där, så det blir väldigt slående. Det blir så tydligt att du nämner 90-talets sänkta skatter på kapitalinkomster. Du nämner återkommande sänkningar på bolagsskatten från 50% nu nästan ner i ett race mot noll. Du nämner slopad arvsskatt. Du nämner slopad gåvoskatt. Slopad förmögenhetsskatt. Och naturligtvis alla skattesänkningar på arbetsinkomst och så vidare. Hur har det här kunnat ske i ett land som för det mesta leds av socialdemokrater?
Ja, det, jag var ju mycket utomlands då, och jag är inte alltså det att socialdemokraterna kunde vara med och avskaffa arvs- och förmögenhetsskatt är ju gåtfullt, alltså. Och ja, liberaler med för den delen, alltså. Men nu är det så ju att för ett par veckor sedan så hade den mycket liberala, klassiskt liberala veckotidningen The Economist ett specialnummer om skattesystemet. Och tyckte att det var bisarrt att medan inkomstskillnaderna ökar i Europa så minskar progressionen i skattesystemet och spär på det ytterligare. Och uttryckligen förespråkade skärpt arvsskatt och skärpt fastighetsskatt. Mm. Skatter som i det här landet är helt avskaffade. Så det... Vi hade inte tid i, och jag hade inte tid när jag arbetade med den här boken under den tidspress jag hade att gå in i arkiven liksom och försöka närmare följa själva beslutsprocessen. Men jag vet ju en del av argumenten. Det var ungefär samma argument som när man släppte kapitalmarknaden lös. Att, ja, men det betyder inte så mycket. Och det, det kommer in så lite skatt i alla fall. Alltså på arvsskatt och förmögenheter. Och dessutom så blir det smiter folk från skatten. Och det där. Men alltså Vi klarar inte av och det var ett argument alltså att vi kan ha en fungerande arvs- och förmögenhetsskatt. Vi klarar inte av det och därför är det lika bra att avskaffa den.
Men är inte det ett argument då att om vi inför de här skatterna då flyttar de som har stort kapital bara pengarna till ett annat ställe? Alltså när vi har en så globaliserad ekonomi som vi har att
det var ju ett annat argument alltså att om vi slopar arvs- och förmögenhetsskatterna så kan vi få Ingvar Kamprad och andra att flytta hem igen.
Just det.
Det belyser ju lite grann alltså den demokratiska politikens hjälplöshet alltså mot kapitalets makt. Jag menar det. Och det är sant att Kamprad flyttade hem men han betalar ingen nämnvärd skatt för det. Alltså skatterna ligger ändå ute på olika kanalöar i Liechtenstein och så vidare. Så att det blev ju inte någon särskilt lysande affär för staten det där. Det kan man inte säga. Det betyder ju mycket alltså för nästa generation. När de växer upp så kommer de att upptäcka liksom att en stor del av deras samhälle är redan intäckta av arvingar från den tidigare generationen. Både vad gäller pengar och företag och fastigheter.
Ja, när det gäller liberaler och arvsskatt som du nämnde så är väl det, om man går tillbaka till den verkligt liksom, ideologiska liberalismen så borde väl skatter på arv och så vidare var en självklarhet för att man ska ha samma förutsättningar.
Nej, men det är samma idé alltså som eller samma brist på tanke som när Björklund inte har någon som helst förståelse alltså för hur skolsystemet alltså blir allt mer klassbaserat.
Och om man då tänker sig utifrån den här kunskapen och den här analysen vad bör vänstern i dess bredaste bemärkelse då, vad bör man göra nu?
Det viktigaste det är ju att fortsätta och driva det här upplysningsarbetet om vad är det för samhälle vi lever i? Hur mycket har det förändrats? Att göra folk medvetna om att hela efterkrigstidens ekonomiska utjämning har utraderats. Vi har inte haft en sån ansamling av privat förmögenhet i förhållande till det bruttonationalprodukterna alltså sedan 1810. Och att skillnaden, inkomstgapet mellan medelklassen den kväll, mellan medelklassen och den rikaste tusendelen i den svenska befolkningen är ungefär som mellan den engelska aristokratin och den engelska medelklassen år 1688.
Det är nästan det låter så brutalt så att det är svårt, tror jag, för många att tro att det kan vara så.
Nej, just det. Det är därför som det är viktigt att upplysa folk om det. Mm. Det är så.
För det handlar ju väldigt mycket om att man måste också vinna kampen om vad som är viktigt att fokusera
ja,
på.
Ja, just det.
Du nämner ju till exempel...
Kampen om bilden av vad som är. Det är liksom den första och viktigaste ideologiska kampen. Sen kommer diskussioner om vad som är gott och vad som är möjligt. Men först och främst, vad som är. Och där är det ju så att det har varit så många intressenter som har varit intresserade av att dölja allt det här.
Mm. Ja, men ett exempel där är ju att om du är inne på det i boken också, att även om man accepterar de högt räknade kostnaderna för invandringen, så är det mycket, mycket mindre än vad skattefusket kostar.
Mm.
Och det är en sån sak som jag själv har skrivit jättemånga texter om. Men medan allt som rör invandring engagerar enormt många, så väcker ju skattefusket nästan ingen ilska alls.
Nej,
eller
nej.
Det kanske det gör, men det väcker inte samma engagemang.
Nej.
Och där har man ju en uppförsbacke, så att säga.
Ja, jo. Jo då, vi har en stor uppförsbacke, vi som vill upplysa om hur samhället ser ut. Det är alldeles uppenbart. Och en naturligtvis grundläggande anledning till det är att under 2000-talet så har reallönerna i landet stigit kontinuerligt. Inte särskilt mycket, men och mycket mer för de allra rikaste än för de andra. Liksom. Det har ökat exakt dubbelt så mycket för den rikaste tiondelen som för medelsvensson, medianinkomsten. Men ändå, medelsvensson har också fått ökade inkomster. Och det i den situationen så är det svårt att ta till sig de här bilderna om samhället som jag talar om. Det är för att man ser dem inte, det är liksom abstrakta siffror för många liksom. Och det ena och det andra är ju att många av de här effekterna, de är inte synliga för på längre sikt.
Mm.
Som den här förmögenhetsfördelningen som kommer att bestämma nästa generations barn och ungdomar och deras begränsade möjligheter, eller skolpolitiken till exempel. Och det är också en annan sak, alltså gapet i medellivslängd mellan olika klasser ökar ju kontinuerligt. Men det är ingenting som någon egentligen observerar.
Eller så upplever man det som självklarheter som inte går att förändra bara, eller?
Ja, kanske man gör. Men jag skulle nog tro att väldigt många är inte medvetna om det.
Mm.
Nej, men jag har ju märkt...
Jag upplever ibland att det finns en resignation också. Att man känner att ja, men så är det bara. Som att det vore av Gud givet nästan.
Jo då, det kan väl finnas de som tycker det också.
Jag tänker, du är också inne på app-ekonomin i boken, eller gig-ekonomin som växer fram. Vad är det du ser som det största hotet i den utvecklingen?
Det är ju en... skapandet utav en fullständigt otrygg, osäker arbetsmarknad. Du har ett stort antal människor som är så kallade egenanställda.
Mm.
Som är helt beroende utav de som äger apparna och som gör vinsterna på det. De kommer att bli i större utsträckning i en situation som påminner om den som finns i tredje världen. Alltså de här som kör ut matkassar och paket och eller kör Uber eller vad de nu gör. Alltså, de flesta av dem, de lever ungefär som gatuförsäljarna i tredje världen.
Mm.
Som också är egenanställda, och det finns ett sånt uttryck på, till exempel på spanska, cuenta popianos. Utan någon som helst social trygghet, utan någon som helst rättigheter. Skillnaden där är ju att trots allt så har ju de här gatuförsäljarna har ju varit igång länge, och de arbetar ju bredvid varann ofta liksom på samma gata. Så de är ju inte sällan organiserade.
Mm.
I Mexiko, i Mexico City till exempel, är gatuförsäljarnas organisationer alltså mäktiga, stora mäktiga organisationer. De läggs av kraftiga matronor alltså som mer eller mindre ärver sin ledartitel liksom. Men de här offren för gigekonomin, alltså de är mycket mer atomiserade och svårt för dem att hävda sina rättigheter, även om det förekommer ju ibland, och jag har varit anställda hos Uber som har protesterat och
jag är väldigt jag har försökt följa just app-ekonomin eller gigekonomin eller vad vi ska kalla det, ganska noga, och upplever själv att det här är någonting som inte bara facken utan politiken någonstans måste ta riktig strid mot. För att förutom att det då är löntagare som har fruktansvärt dåligt betalt och har villkor som vi inte skulle acceptera i vanliga fall, så är det också så att de här bolagen är ju också ofta enorma riskkapitalbolag som går in och tränger ut andra företag genom att vinna marknadsandelar bara.
Ja.
Så att trots att de har lägre löner och sämre villkor än alla andra, så går de med enorma förluster i kanske ett decennium bara för att vinna marknadsandelar.
Och jag undrar, ja, det är väl fallet med Uber, är det inte
ja,
det?
Ja, precis. Och jag undrar om måste man inte ta strid mot det på laglig väg och säga att så får man inte göra?
Ja, det tycker jag. Och det gör man ju, eller försöker göra, men på lokal nivå. Det är flera städer. New York är ju inblandad i rättsliga processer mot Uber till exempel, och de andra gigföretagen i den branschen. Jo, visst, jag håller med dig att jag har inte...
Jag vet att man försökte förbjuda Airbnb i Berlin också, just för att det slår mot seriös hotellverksamhet och det slår undan benen på en hel marknad.
Ja, det är så i Barcelona. Borgmästarinnan där vill förbjuda det, eller åtminstone begränsa det.
Mm.
Men det är ju ett problem alltså det byggs snabbt upp en efterfrågan på den här tjänsten.
Visst.
Och som kan mobiliseras till stöd för den här företagsamheten. Alltså, så det är inte lätt att bekämpa det. Jag undviker så gott jag kan att undvika använda de här tjänsterna. Men jag har ju märkt alltså hur vänner och kollegor alltså, använder dem. Mm. Framförallt i delar av tredje världen där man inte har haft några riktigt bra fungerande alternativ. Mm. Men visst, ja.
För där det blir ju en gradvis då proletarisering av liksom hela arbetsmarknaden. Om man vinner så stora delar av marknaden, så blir det ju omöjligt att ha företag som har normala arbetsvillkor.
Ja, just det. Jo, det blir en prekarisering av hela arbetsmarknaden. Det blir en sorts tredje världen-utveckling alltså.
Mm.
Liknande den så kallade informella sektorn i Indien och Brasilien och så vidare. Visst. Det är ett allvarligt problem.
Jag tänker jag ska fråga om en del som jag inte hittar i din bok.
Ja.
Och det är ju klimatfrågan.
Ja.
Och å ena sidan kan jag förstå att man inte kan adressera alla delar och man kan inte ta in klimatfrågan i allting. Men är inte den, förutom att den är så akut aktuell, är den inte också den överlägset bästa motorn för att stöpa om samhällsekonomin till någonting mer rättvist?
Den tror jag är viktig därför, ur politisk synpunkt. Förutom att den är sakligt viktig och avgörande. För det är ju riktigt alltså att klimatfrågan är någonting som måste lösas kollektivt och måste lösas utav samhällssystemen.
Det som också kräver att ekonomin förändras. Hur vi organiserar vårt samhälle måste förändras.
Ja, just det. Hur samhällsorganisationen förändras. Mm. Jag hade helt enkelt inte tid. Alltså, vi avsatte en begränsad tid att arbeta med det här och med klassprojektet och vi var tvungna att prioritera det. Och det skulle behövas en mycket större ansats för att också ta upp klimatfrågan i sin vikt. Den har ju också viktiga klassaspekter naturligtvis. Alltså för att, särskilt om man ser det globalt. Alltså, det är väldigt klasspräglat hur man blir lidande av det, av effekterna av översvämningar och laviner och smog och allting sånt. Alltså det är väldigt klasspräglat. Så att i den meningen så hänger det ihop också med klassamhället. Alltså. Jag hade helt enkelt inte tid och ork att samtidigt ta upp den också.
Nej, det är förståeligt. Det har varit otroligt intressant att prata med dig och jag är väldigt tacksam för att du kunde komma hit. Nu tror jag att vi ska tacka för oss för idag. Tack så hemskt mycket, Göran Terborn.
Det var roligt att få komma hit. Tack.